Tjena, välkomna till Dackepodden. Vi har kommit till avsnitt 50. Mitt namn är som vanligt Rickard Kling. Med mig har Magnus Sandberg, men även vår gäst för dagen, Mikael Karlsson. Välkomna.
Tackar, tackar.
Tack så mycket. Ja, det har ju blivit jubileum, Rickard.
Ja, avsnitt 50. Det är helt otroligt.
Ja, det trodde vi kanske inte när vi startade att det skulle... Att det en dag skulle vara 50.
Men... Det har ju rullat på mer än vad man kunde ana i början, så det är kul.
Absolut. Ja, vår gäst, ja, han, det blev ju en bra säsong till slut.
Ja, absolut. Det kunde man inte tro innan 14 juni. Men sen som sagt så har det rullat på något underligt sätt, så helt plötsligt stod vi i en final.
Ja, jag läste i tidningen idag att det är nu Rospiggarna som vann, de får åka till Dubai.
Ja, det hade ju varit häftigt.
Ja, det kan vara bara det blir surt för att man inte var SM-guldet.
Ja, absolut. Nej, men det är klart att det är faktiskt inte, jag har inte tänkt på det förrän jag läste det själv också här i, det var igår eller någonting, så att man har inte tänkt i de banorna, men det var ju ytterligare en morot, men vi får väl vara nöjda med det vi hamnade i slutändan i alla fall.
Det tycker jag absolut.
Ja, ja, med den starten så ska vi vara väldigt nöjda med det silvret vi fick, eller det vi vann, ska vi säga.
Mm. Ja, och dessutom så får vi ju inte glömma liksom även om vi gjorde det bra och vi är nöjda och belåtna, så slog vi dessutom ut många lag som var mycket mer topptippade än vad vi var. Och det har inte bara med vår tråkiga säsongsinledning och allt det här att göra, utan vi har ju även piskade ju många bra lag på vägen.
Jajamän, visst var det så. Ja. Och jag vet ju många experter som verkligen tippade oss nere 6-7. Och, ja. Så att, det visade ju att det var bra mycket bättre än så, det laget vi hade.
Absolut.
Var du orolig någon gång att det här går åt helvete?
Ja, det var jag. Men det kan man ju prata om nu.
Ja, efter Vetlanda hemma kanske.
Ja, det var ju en sån match, för där började vi ju. Det trodde man ju på det efter en halva den matchen, och sen så vände det återigen åt skogen, eller vad man ska säga. Och då hade vi ju gjort det vi kunde göra, och det var väl så vi kände inför den matchen när vi kanske gjorde förändringen i laget, att vi måste göra något. Vi måste visa att vi gör något, och lite så både utåt sett och så liksom, att vi kan inte, vi tror på det här laget, och det gjorde vi ju också, och det gjorde vi då med, men samtidigt så vi var tvungna att agera, det var ju så, och sen skedde det, fortsatte den matchen, och klart att man var orolig. Det, även om man försökte utåt sett hela tiden hålla skenet uppe och det, så det är klart att man inte var de bästa sömnätterna där ett tag.
Det funderades det på att värva någonting?
Det fanns på tal. Vi tittade fram till transferfönstret. Jag hade uppe en dialog i styrelsen. Pall och jag pratade ganska så mycket om det, och men vi satt och letade och vi kom varje gång fram tillbaka till att det finns inget som är bättre än de gubbarna vi har på de här positionerna, utan då skulle vi kanske ha byggt om laget rejält, och kanske vi skulle ha bytt bort kanske 2-3 gubbar, och det inte om vi skulle byta en förare rakt av, så tyckte vi inte att vi hittade någon som skulle vara bättre på varje position.
Nej, visst. Nej, oftast så hjälper det inte att byta ut dem. Och de som är lediga är ju lediga oftast av en anledning. Att de inte finns. Att det är intressanta för elitserien.
Men det var ju riktigt starkt att vända den trenden. För att det såg ju riktigt illa ut i början. Alltså, vi var ju nere för räkning. Och sen och bli så pass starka som lag och kunna vända det var riktigt bra gjort.
Det var ju aldrig något tjafs i laget. Det var, även när det gick dåligt där, så var det inte. Det var ingen panik inom gruppen. Det är det som jag kan tänka tillbaka på som var imponerande just då. Sen är det givetvis i medgång. Då är det lättare att säga att vi svetsade ihop gruppen. Det är ju alltid så mycket lättare att göra det när det rullar på framåt och man vann de här sista utmarknaderna. Men just då när det gick dåligt så var det inga slitningar i gruppen. Det var ingen som skyllde ifrån sig, utan var och en tar ansvar för sitt. Och kanske framförallt en sån som, ja, men som Peter Ljung, som hade den tyngsta perioden där och som var en av dem. Han, det var liksom inga bortförklaringar. Han slet arslet av sig för att liksom förbättra det och investerade utrustning och alltihopa. Och liksom det var ödmjukhet. Det var ingen som skyllde på kompisen eller lagkompisen. Det var hans fel och det var han som var för dålig. Vi måste göra något med den. Det fanns aldrig de diskussionerna i gruppen.
Ja, det är som du säger, gruppen, att det är ju så jäkla viktigt att ha alla sammansvetsade från sista sjunde gubben upp till den bästa i laget, att alla är med och känner sig delaktiga. Det är jäkligt viktigt alltså.
Absolut, och även om vi inte var grymt sammansvetsade då, som vi kanske blev sen, så var det återigen ingen som skyllde ifrån sig. Det tycker jag var nog så viktigt.
Kommer man långt på. Helt
absolut.
Klart.
Absolut. Ja. Jaha, nu har vi snackat lite här i början. Ska vi dra igång det vi har tänkt att grilla mycket med nu?
Ja. Ja, det är inte så farligt. Men du, kör du Rickard? Men vi har lite frågor var här, så det är väl din tur att börja. Och nu har jag lovat att försöka vara tyst i 10 minuter, en kvart.
Ja, eller 10 sekunder kan vi försöka med.
Kan vi testa?
Ja, men jag lägger lurarna och går iväg.
Ja, precis.
Nej, jag ska lyssna.
Nej, det är ingen fara, Magnus, du får vara med och diskutera. Det är inga konstigheter.
Ja, då. Nej, kör på.
Jaha, nej, men jag kör med min första fråga här då.
Ja, får jag avbryta lite?
Ja, gör
nej,
det.
Gör det. Det var inget, jag skojar. Kör på.
När och varför tog din egna karriär slut?
Ja, spännande.
Som förare då, alltså inte ja. Inget annat.
Ja, jag har ju haft lite olika speedway-karriärer på sätt och vis. Men nej, speedway-karriären tog väl slut av lite flera olika anledningar egentligen. Ungdomssidan gick ju väldigt bra för mig och klev över på 500. Och det började ganska så bra. Jag kom in i laget i allsvenskan. Och det var ju både allsvenska och elitserie där några år fram och tillbaka för Dackarna. Det gick helt okej. Jag hade väl en av mina bästa säsonger. Det var 95 när vi tror att vi vann allsvenskan och gick upp. Jag törs inte säga exakt året där, men sen så åkte jag in och ut som reserv i laget där i elitserien. Jag var nog aldrig, om jag ska vara ärlig, så var jag nog aldrig riktigt beredd att offra allting runt omkring för att få köra speedway. Jag tyckte det var jätteskoj att köra speedway och tycker det än idag när jag får hoppa på en cykel någon gång ibland. Men jag får nog erkänna att jag var nog själv aldrig riktigt beredd att offra allt runt omkring. Jag ville ha roligt med kompisar, jag ville hänga på det de gjorde utöver speedway. Och då räcker inte pengarna till, utan jag satte mig nog, jag lånade pengar till speedway och alltihopa det här för att jag skulle kunna fortsätta med allt det andra. Men till slut så gick det inte att matchas och slåss med de här bästa och ta poäng i elitserien. Det hade nog behövt investeras lite nyare grejer och sådana saker. Så att, det var nog mest jag som inte vågade eller orkade eller var beredd att satsa allting.
Mm. Tog det en minut så hade jag helt plötsligt en fråga.
Ja,
alltså du säger att du inte var beredd att offra det som krävdes. Så hur ska du då kunna motivera en kille som är 20 år idag och vill lägga av när du själv inte gjorde det och offrade det?
Ja, bra fråga. Nej, men det är just det som kanske gör att man kan det. Man kan se vad jag själv brast på de sakerna och man kan försöka få dem att inte brista på det utan verkligen ge det chansen och kanske ge det ett par år. Det är ganska kort tid av ens liv att ge det ett par år och verkligen bara göra det här. Och sen, ja, det är svårt att säga, men man måste på något vis vara beredd att ha ett egen mentalitet. Jag tror inte man kan tvinga fram det där, utan det, om du ska tvinga fram det så kommer det slå tillbaka till slut i alla fall. Och då,
det tror jag också.
Jag tror inte man kan fuska sig fram genom den motiveringen eller motivationen till sig själv på något vis.
Om vi fick skriva tillbaka 20 år i tiden, vad skulle du göra annorlunda? Det är kanske 25 år, men nu är det...
Ja, och det är klart att jag skulle ha gjort saker och ting annorlunda. Jag skulle ha gett en riktig chans. Det hade varit skoj och sett vad det kunde ha gett, men jag var ju som sagt på gränsen där till elitserieplats och jag hade inte engagemanget, men det hade varit, som säga, det hade varit riktigt häftigt att se vad det kunde ha gett, men sen med facit i hand så när jag slutade köra speedway så har jag ju fått gjort en fantastisk resa, så jag har ju fått varit med på en ganska så hög nivå inom speedway fast på andra sätt.
Mm. Mm. Det är ju sant i sig, så att det, du har ju ändå inte lämnat speedwayen, så kan man ju säga, va? Och så skulle jag kunna känna, känner jag när jag, de killar här som lägger av att ni lämnar speedwayen, vad fan, ni kan väl göra något annat, engagera er i, så att det får vi försöka locka tillbaka killarna till. Jag menar, vi har ju Dennis Andersson som exempel. Han slutar köra speedway, men han engagerar ju sig.
Mm, mm. Ja, men det är jätteviktigt. Det måste vi jobba med i klubbarna. Det behöver vi bli bättre på. Jag tror alla klubbar behöver bli bättre på det. Man kanske inte ska knyta upp killarna precis den dagen de har lagt av. Men vi har ju jättemycket erfarenhet att plocka in. Och det tittar vi på andra sporter och kollar vilka som blir fotbollstränare, ishockeytränare. Det är väl där vi måste börja jobba, att knyta tillbaka de här killarna som kanske kört både på en medelbra nivå och en hög nivå. De måste vi jobba med att få in i klubbarna.
Och det räcker ju, eller räcker, men det går ju att ha dem som domare eller tävlingsledare, eller de behöver inte bli att de blir tränare eller lagledare eller på den sidan, utan man får in dem i föreningen på något vis och tar hjälp av dem.
Absolut.
För, i och med att de har intresse för speedway så kan man ju utnyttja dem på olika sätt. Liksom, det de själva känner att de vill göra i så fall.
Absolut. Man ska ställa frågan till dem. Vad skulle du kunna tänka dig göra liksom, i Dackarna i det här fallet? Och som oss. Det är helt klart som du säger, Rickard. Jag håller med.
Ja. Nej, men då har vi väl fått lite svar, Magnus. Eller vad säger du?
Absolut. Hur långt, vi ska bara fråga på Knatte. Kör du någon RM-final?
Jajamensan, det gjorde jag.
Vad hade du som bästa
två RM-finaler? Jag tror att jag blev åtta som bäst. Fallerade i ett sista hit. Jag tror att jag hade... Minnet är ju bra. Minnet man kommer ihåg dem här, eftersom man inte gjorde kanske jättemycket bra resultat i det. Så att man, men jag var chansen på en pallplats, tror jag, där. Och så körde jag kul i mitt sista hit och slutade åtta i den här finalen.
Okej. Ja, det...
Sen minns jag en annan aktie då. Det var när vi var på träningsläger med 80 kubik. Då, och vi var på landslagsläger och... Det gick väl ganska bra för mig och Magnus Johansson från Gotland, om ni kommer ihåg. Men varken han eller jag hade två cyklar, så tyvärr kunde vi inte bli uttagna till landslaget.
Va?
Ja, herregud.
Är det sant?
Var det så? Redan på den tiden alltså?
Ja, det vet jag inte om det är helt sant, men så, den känslan fick vi.
Okay.
Så det ska man säga, det var mer kanske vår känsla.
Ja, just för ni hade två cyklar. Ja, det är klokt.
Mm.
Ja, jag blir stum.
Ja, jag känner lite likadant. Jag tycker dit kanske vi har kommit idag känns det lite som, men inte då trodde jag inte vi var där.
Nej, men då var det ett fåtal som hade det, och det kanske var de kanske absolut bästa då som hade det, och sen några till då som hade resurser. Jag hade inte de resurserna, utan vi har låning på en cykel, jag och pappa, och det var nog för oss, så att säga.
Ja, verkligen. Och det räckte väl, tycker man.
Ja. Absolut.
Ja. Vad var det jag tänkte på? Ja, då är det min tur lite, Rickard. Du får gärna vara med och diskutera också här. Men
vi måste givetvis...
Säsongen som var är ju givetvis... Det har vi börjat lite med indelningen. Det kändes ju ett tag... Ja, alltså när säsongen började, vad hade man för målsättning? Var det slutspel som var målsättningen? Redan när säsongen började?
Ja, det är alltid lite svårt tycker jag att prata exakta målsättningar. Man pratar lite målsättning inom laget och man pratar lite målsättning utåt sett och det här. Men inom gruppen så trodde vi absolut att vi skulle kunna ta oss till ett slutspel. Det kände vi allihopa, tror jag. Så att det var det ju det. Men det vi visste ju samtidigt att det skulle krävas att vi skulle höja oss. Eller visst, vi trodde det, men med facit i hand så krävdes det ju inte några massa höjningar i laget. Om vi tittar på varje individuell snitt så har vi ju inte tagit med stora kliv på mer än ett par positioner, så att det krävdes ingen heroisk insats om man tittar med facit i hand.
Nej.
Ja, det är väl Dodeks höjning man tänker mest på då, det visste man väl nästan innan att där någonstans skulle han kunna landa, så
ja, det var ju en ganska så solklar höjning att han skulle ligga någonstans över 1,9 i alla fall. Det var man ju ganska så säker på. Nu tog han ett kliv till och Gomolski där, då hade vi ju en förhoppning på. Det var ju därför han värvades egentligen på den positionen. För där letade man ju en gubbe som skulle höja sitt snitt i den, på den sjätte platsen som man fick i laget när vi gick in i den säsongen.
Och faktum var ju att mer än han höjde sig, det hade man inte förväntat sig att han skulle göra heller. Utan de tiondelar han höjde, det var väl det man hade räknat med.
Absolut, och det kanske till och med var lite mer än vad man hade förväntat sig, men jag tycker han gjorde det bra. Han fortsatte att bibehålla sitt snitt. Det hade ingen betydelse om han åkte ordinarie eller reserv, tycker jag, och det bevisar ju styrka, tycker jag.
Ja, verkligen. Och den enda, det är väl det, och det har vi ju ältat i hur länge som helst. Janowski hade man förväntat sig och hoppas att han skulle komma upp i samma snitt som Dudek under säsongen. Men å andra sidan så kanske vi har fått göra oss av med honom till detta året.
Ja,
till nästa år.
Ja. Nej, men så är det ju. Och det är klart, som du säger, att det hade vi väl hoppats på en höjning där. Det blev inte så. Det kanske med facit i hand kanske skulle också varit han. Kanske skulle ha stått över i någon annan match. Men han ingav ett förtroende i gruppen också på något vis där när det rullade på sen. Så att det var aldrig aktuellt att titta på det på allvar, om man säger så.
Nej. 2011 minns vi ju med förskräckelse. kändes det som att fan, det här är lika jävligt som 2011? Kändes det så?
Ja, det gjorde det på sätt och vis. Då hade vi, men det var lite skillnad. Vi ett sånt skämstarkt lag, så då var det ju katastrof. Då var det ju bedrövligt dåligt det året egentligen. Jag menar, då hade vi ju... Jag kommer inte exakt ihåg nu de här åren igenom, men vi var ju liksom ett lag som skulle slåss i toppen. Det var ju, hade ju alla experter sagt. Och, ja, det året var ju det tuffaste, och dessutom var jag ensam ledare det året med. Det var enda året som jag varit helt ensam. Men, och det var, ja, det var tufft, men man lärde sig mycket av det också.
Ja, så är det, motgången lär man. Alla kan vinna, så det är ju svårt att göra det. Men det var ju mycket, mycket stopp och strul var det också som ställde till att man förlorade det här, va? Och då kanske man börjar fundera ännu mer, är det sånt här jävla år? Så att, men det slutade lyckligt i alla fall. Och hur stor skillnad är det egentligen på att gå till slutspel med att säsongen slutar tidigare?
Ja, framförallt så hade det känts jättekonstigt där i augusti när vi körde hemma mot...
Rospiggarna var ju sista.
Rospiggarna, ja, precis. Jag tappade bort det. Alltså... Jag hade inte en tanke på att det kan vara slut ikväll. 21-0 ikväll kan vår säsong vara slut. Det fanns liksom inte i... Tänkte på det lite efteråt. Jag har inte ens funderat i de banorna att det kunde vara sista matchen för säsongen. Och inte när vi pratade i laget eller man pratade i styrelsen eller något. Utan vi bara skulle kriga på, och det gjorde vi på något konstigt vis. Så att det fanns inte i huvudet. Och sen kan man väl fundera på... Själva slutspelet i sig är någonting extra för klubben och så. Men däremot finalerna, och det är ju häftigt, om man säger.
Ja, det finns ju inget negativt med att köra en final. Så det, utan det, att förlora en final inte heller. Förlora tredje året i rad i final. För då har man nog förväntat att någon gång ska man väl lyckas. Något sånt, va? Men nu när det är 9 år sedan man var i final senast. Det är klart att det kändes ju som en seger bara det.
Fick ju i alla fall vinna en match i finalen.
Ja, det var också. Det var, och det skakade nog om Rospiggarna en hel del. Tror jag definitivt. En sak som jag tycker var skillnaden i år också, det är att man har en hemmabana man vann på. Vad gjorde man för skillnad?
Egentligen skulle jag inte påstå en stor skillnad alls. Utan den skillnaden som var att vi hittade ganska så tidigt under säsongen att vi gjorde banan likadan. Och till slut så växte vi in i det, och i slutet på grundserien så började det betala av sig, för killarna hade rätt inställningar från början. Vi hittade de här små, små detaljerna som kunde väga över till oss, för vi har ingen hemmabana i den bemärkelsen av att det är en fantastiskt bra racingbana. Men vi hittade de här små, små, små grejerna som gjorde att vi var på tårna från början. Vi behövde inte vara oroliga innan. Vi kände oss trygga när vi gick banan klockan 6 och såg vi, ja, men det ser likadant ut idag. Och det var små skillnader.
Hur mycket gjorde det att det inte regnade?
Ja, men det är klart att det gjorde. Det är ju alltid så. När det regnar så är det ju alltid hemmalaget som förlorar. Så är det ju. Mm. Det är ju såklart. Och vi hade ganska likvärdiga förutsättningar inför matcherna. Och hittade ett bra system tillsammans med våran barnpersonal hur vi skulle göra, och vi hade ett himla bra samarbete, jag måste säga, bättre än på kanske flera år. Även om det var samma människor så hittade vi ett sätt att jobba tillsammans på ett helt annat sätt, och det blev bra.
Ja. Har det varit för många, det har varit Andreas Jonsson, det har varit Nicky Pedersen och så vidare som har haft åsikten banan. Har det varit att det har varit en grupp som har haft åsikten banan nu, så att nu gör vi så här och så kör vi på det, än att någon enskild förare vill ha det si eller så?
Ja, lite så. Det har gått lite mer genom mig och Palle i år till barnpersonalen, och det har inte sprungit 3-4 olika förare till barnpersonalen och sagt det ena än det andra och det, utan det har fått gå genom oss och kanske då Micke som lagkapten och det här, och det är så man vill ha det, men det är inte lätt att alltid få det så.
Nej, och det kan det vara. Så nu förväntar vi oss att det blir likadant med banan nästa år, att Dackarna blir nästa års hemmalag, som det blir jävligt svårt att komma till mål eller vinna.
Jo, det har vi ju bevisat redan i år, så att det hoppas vi givetvis att vi ska bygga vidare på.
Ja, det låter bra. Nu så känner jag väl lite, jag vill avsluta med att säga att 2016 blev över förväntan. Och jag har aldrig varit så glad över silvermedalj någonsin. Alltså Rospiggarna var ju bra. Man måste ju erkänna sig slagen också. Alltså det är...
Ja, men titta hur de kör över de andra lagen. Precis som jag nämnde innan. Liksom, vi har slått många andra bra lag. Titta som Indianerna. Vi slår dem i ett dubbelmöte. Vi vinner Piraterna en match med 20 och förlorar en match med 20. Mm. Men de får ju sopstryk mot Rospiggarna i sina möten. Vi skrämmer dem. Så att vi var ju ett kliv närmare dem. Vi var ju, tittar man på slutet av sista halvan av säsongen, så var vi en solklart tvåa i det här. Det var ju inget snack om det. Det finns ingen som kan ta ifrån oss det. Och det känns riktigt bra faktiskt. Som jag säger, jag gillar inte att bli tvåa, men i år så är jag glad över den andra plats.
Tycker du ska vara, absolut.
Det är vi allihop. Så att det...
Det tycker jag. Ja, varsågod Rickard, ordet är ditt.
Jaha, ja, jag... Magnus och jag diskuterade lite frågor här fram och tillbaka. Jag skrev till Magnus att det vore nästan konstigt om vi inte tog upp den här frågan. Så det handlar ju om kommande års trupp. Om det... Ja, hur du har tänkt att bygga och hur det ser ut. Och vad, är det flera toppar och lite lågsnittar, eller är det ett jämnt lag? Eller vad, har du några gubbar du kan dela med dig av? Eller vad?
Ja, det hade väl varit ganska kul om vi kunde ha släppa något i Dackepodden, men något mer. Men där är vi inte. Vi har ju byggt som sagt kring stommen av året egentligen. Det känns bra på det viset. Vi ska absolut inte bli bekväma i det här. Men Jung och Durek var ju klara ganska tidigt. Durek redan i somras då, och sen Jung bestämde sig ju tidigt och... Sen gjorde vi faktiskt klart med Janowski redan vid första slutspelsmatchen hemma här. Eller första dubbelmötet, där var det nog mot, när vi körde två dagar i rad, det var mot Indianerna måste ha varit det. Då gjorde vi klart med Janowski. Sen tittade vi på lite olika vägar efter det sen. Micke var ju med i diskussionerna väldigt länge, och ända fram till han själv tog beslutet att inte vara med i det här. Så att... Vi har haft lite olika spår hela tiden och har det fortfarande. Men däremot då när Micke sa att han definitivt då inte skulle åka mer, då var det ett solklart val att behålla Gomolski. Det kanske det hade varit ändå. Det hade känts ganska så hemskt att göra sig av med Gomolski efter en sån här säsong. Men tyvärr så kanske det hade blivit ett snittkläm. Han hade kommit lite i snittkläm, men det kan man inte skylla på, för vi kan välja att inte sätta honom i snittkläm, utan vi kan ju välja att bygga ett lag som vi hade och så vidare.
Så är det.
Men det fanns en liten risk för det.
Alltså, så är det ju. Att skylla på ett snitt går aldrig göra, men det kan ändå alltid bli en förare som hamnar i kläm på grund av snittet.
Så är det.
Och det är ju ett val man gör.
Jaha.
Det, antingen så tar du han och jobbar med det, och tyvärr så blir det du som blir lidande. Så att så är det ju ett val man gör. Så är det ju alltid. Det behöver inte ha något snitt. Alltså, vi kunde släppa snittet fritt och ändå valt Gomolski, bort Gomolski, för att vi tycker att vi vill satsa på den föraren istället då, så att det...
Ja, så är det. Det är ju ett aktivt val man har att göra, så att...
Ja, absolut. Ska inte skylla på det, utan men det är klart att det påverkar när du bygger lag då, när du ska så försöka få ihop de här poängerna så mycket som möjligt, så är det ju. Och sen hade det blivit också det att, som man säger, för att leta snitthöjare då, så hade vi ju kanske inte haft det riktigt i hela den här gruppen, om vi säger så, med Micke och Gomolski där. Och var skulle vi höja snitterna då för att vinna matcherna, när man tittar utifrån snittet? Det utgår ju från ett förlustresultat, så är det ju fortfarande, för det är 10-2-50, så att du förlorar ju varje match fortfarande om du ska hålla det snittet.
Ja, precis.
Så att, nej men det kändes skönt att kunna tidigt behålla den här stommen, så att vi har inte känt oss stressade på vägen och känner oss fortfarande inte stressade vad som än kommer hända här. Vi har som sagt lite krokar ute, sista GP körs på lördag, så att det kan hända saker fort och det kan ta en stund till. Sen är vi väldigt glada att vi kommer till de här sista killarna här nu, både Alex och Joel, som är ju svensk bilar i framtid. De har ju visat att de är ju två av dem som är stommarna i U21, och tittar vi JSM då, tvåa, trea. Det är ju kul att ha dem hos oss, och tycker jag att de är nöjda med oss. Alex då efter den här säsongen är nöjd med oss och kanske kunna fått och både mer och mindre, men jag tycker att han till sina förutsättningar gjort det bra, och han har tagit elitserien på rätt sätt. Han har inte, när han blir bortplockad och det har vi pratat lite efter säsongen, han ser liksom om jag fick ju åka, blev det 6 eller 7 matcher nu, jag kommer inte ihåg i huvudet. Nej, här nu, men
det var något sånt.
Ja, och han tyckte det, alla de 6 eller mer mestadelen av dem var en bonus för honom att få prova på elitserien i år och se vad som krävdes. Så han har en sund inställning, tycker jag.
Tittar vi på Joel, man kan ha ett sånt tänk i början. Det är ju jättebra.
Ja, och det är ju inte, det är ju lite unikt, vill jag påstå, för att det är ju där det kommer in i bilden, många av de här andra killarna som, alltså man kräver att man ska få åka elitserien, så det måste jag berömma Alex inställning till det här, och de liksom, det måste jag säga det. På ett bra sätt. Sen tar vi Joel då, liksom, som har haft en väldigt bra säsong, framförallt i Västervik då, och JSM-2 och det, och tagit riktigt liv, och jag har varit och sett han flertalet allsvenska matcher och tyckte det var ganska så solklart. Vi fick väl lite nys om varandra, skulle man väl kunna påstå. Jag fick väl lite nys om att det fanns ett intresse, och han fick väl lite nys om att vi hade ett intresse på lite omvägar, och så ringde jag och pratade med han, och då sa Joel ganska så snabbt att jag vill köra i Dackarna, sa han, och det var ju kul.
Och det är så det ska vara. Hemmaförare ska köra i hemmaklubben, det är självklart.
Ja, går det så, vinner man ju det.
Ja, så är det ju faktiskt. Så att, och det känns kul att ha dem. Sen hur det blir här, det är fortfarande lite frågetecken där, och vilka platser de kommer slåss om. Är det en eller är det två, eller vad kommer vi att ha där nere för gubbar? Det vet vi inte riktigt än. Det är vi inte än, som sagt. Nu har man byggt då 4 gubbar. Vi säger att vi har en 5:e gubbe minst i någon av dem. Vi ska in två eller en eller två förare till då i start 7. Där är det fortfarande frågetecken. Vi kan inte lägga pusslet klart förrän vi lägger nästa pusselbit.
Så är det ju självklart. Nej, men jag tycker det är ett positivt tänk att man hittar en svensk junior som på 0-5 och vill ha i handväst 7. Och så var ju tvång ett tag nästan, så att man skulle ha en svensk junior där, och jag tycker det är ett positivt tänk att han får den möjligheten. Sen ska man inte kräva det som svensk junior att man ska få den västen, men att man försöker jobba så som förening, det tycker jag är jättebra.
Ja, mycket bra.
Jo, det var väl lite anledningen till att vi gav Alex chansen i år med en kille som ville framåt. Hade det varit en kille som hade stått där och stampat, som kanske några andra som inte riktigt visat den sista viljan, ja, men då kanske vi inte riktigt hade provat. Men vi tyckte att Alex gjorde sig förtjänt av att få prova med sin inställning till sporten och det här. Så att, jag tycker att man förtjänar det. Man ska inte kvoteras, man ska förtjäna det. Och det gjorde Alex verkligen, tycker jag. Sen gjorde Magnus en jättebra säsongsavslutning, så att Det var väl hucket som stuckit mellan dem där. Men jag hade nog inte, vi hade nog inte tagit bort Magnus om inte Alex hade visat att han förtjänade det, att få prova på elitserien.
Mm. Det är jätteviktigt.
Absolut. Ja, nej. Nej, visst är det så. Vad säger vi om snittet? Det var ett måste höja upp snittet. Vi kan ju säga så här, vad säger du själv om snittet? Jag och Rickard har ju diskuterat det i åtskilliga program om att ska vi ha det kvar eller ska vi ta bort det?
Jag är väl... Jag kan tycka att jag är nog lite kluven i frågan. Om varje klubb, återigen kommer jag tillbaka till det, att om varje klubb tar ansvar för sin ekonomi, så kvittar det vad vi har för regler. Då behöver vi inte ha en snittregel. Då sköter sig klubbarna och betalar och köper förarna utefter vad de har råd med för sin plånbok. Idag så ska det snittbegränsas och det ska begränsas med det ena med det andra och för att skydda sin ekonomi. Och det tror jag att jag var ganska tydlig med inför förra säsongen, att när man skulle sänka snittet, att man, varför ska man hitta regler för att ta ansvar för sin egen kassa? Jag menar det. Det är ju ingen som bestämmer vad jag går och handlar på Konsum. Det får ju min plånbok bestämma.
Ja, så är det.
Mm, så är det.
Absolut. Nu, vad du menar, det införde snittet? För det har inte alltid varit snitt.
Du, jag tror faktiskt inte svarade på det.
Men det, när det infördes det en gång i tiden, var det för att skydda klubbarnas ekonomi? Var det därför? Eller var det för att få jämnare matcher? Man ville...
Jag tror att det var det sistnämnda. Jag tror att det var för att få jämnare matcher. Man skapade snittet, att det var klubbar som värvade. Man tyckte det blev lite för bra lag och sådana saker. Så jag tror inte det hade med ekonomi att göra när snittet infördes. Men det ska jag låta vara lite osagt.
Nej, men jag vill minnas så som att man ville ha det jämnare matcher. Att...
Mm. Det är precis därför jag är emot att man ska ta bort det. Jag tycker man ska ha kvar snittet. För jag vill inte se Polen-matcher här i Sverige. Nej.
Det kan bli 60-30 i Sverige ändå.
Ja. Nej, men jag tycker
det kan du, men du minimerar ju risken att det blir det.
Ja. Mm.
Nej, men jag tycker det är ganska skönt att ha snittet. Jag tycker det är ett sätt att liksom luta sig emot i lagbyggena, och det finns en begränsning. Du kan inte värva så många bra. Du kan inte lockas av det. Så att det liksom det är ganska skönt att ha det, och kanske framförallt när man sitter på de här rollerna där man inte har något... Jag sitter ju liksom lite dubbla poster. Jag har ju ett ekonomiskt ansvar utifrån klubben och det. Och ibland så sitter det folk och förhandlar med förare som istället kommer till en styrelse och säger att så här mycket kostar det här laget. Och så får det inte fungera. Jag är ganska så hårt styrd av våran styrelse. Och det är jag glad för, ska jag säga faktiskt. Det känns skönt. Och vi har haft år med både upp- och nedgång i ekonomin... sista åren, och vi har haft både större och mindre förarbudget än vad vi har idag, och det känns ganska så skönt, tycker jag, att ha en stabil budget som styrelsen har bestämt. Så här jobbar du mycket, och det känns skönt, tycker jag.
Ja, alltså det pratas om elitserien och att det är så mycket dyrare att köra, men faktum är det som har försvunnit till nästa år, det är ju allsvenska klubbarna. Hur ska vi kunna göra med bara 4 allsvenska klubbar?
Ja, det känns inte alls roligt. Det finns funnits lite förslag framme återigen om att skapa regler för att hålla nere förarbudgeterna. Men jag kan inte exakt vad siffrorna ligger på idag i förarbudget på ett allsvenskt lag. Men som jag har förstått det när man pratar med de ledarna och sådana saker, så är det ju upp till en själv återigen. Det går att bygga allsvenska lag till en vettig peng och köra för dem. Man behöver inte skydda sig bakom en regel, utan bestäm din budget utifrån det här. Har vi råd med? Har vi råd med 50? Har vi råd med 100 000 per match, eller vad det nu kostar i allsvenskan? Det ligger väl någonstans däremellan i alla fall, så mycket vet jag. Men bestäm, klubben bestämmer. Så här mycket har vi råd med. Så kör vi på det, så får vi se vad vi får ihop.
Mm. Ja, det var något då som fanns inte i allsvenskan, golvsnittet, utan det var skit. Där skulle det bli billigare om man tog bort golvsnittet i allsvenskan? Skulle klubbarna ha råd att köra på ett annat sätt då, de här som nu har dragit sig ur?
Ja, kanske, men återigen, varför ska det behövas en regel för att behålla sin plånbok? Det är liksom det finns förare så det räcker till att köra och klara sig över golvsnittet. Så att jag tror inte att det skulle behövas, men det är klart att blir det begränsat med antal förare som går att få ihop till det här, då är det klart att golvsnittet skulle hjälpa till att sänkas för att det skulle kunna för att hålla sin egen budget. Det tror jag.
Sänker man standarden något lite grann så borde det ju bli billigare också.
Ja, jo, men så är det ju, absolut. Och då det blir ju fler. Det är ju det man vill komma till i det i sådana fall, att det blir fler förare som blir tillgängliga att förhandla med, och då blir det ju också billigare.
Ja, vi går väl vidare i programmet. Jag har min fråga nummer två här, och nu kan man inte jämföra när min pappa körde speedway, för att det var 40 år sedan. Min pappa förstår inte det riktigt, att det han tycker det är likadant. Så här, då han pratade om att det fanns 400 licenserade förare på 70-talet. Så här. Nu finns det någonstans mellan 50 och 80
svenska. Det ligger något i det.
Ja. Var är problemet?
Ja, var är problemet?
Ordet är fritt.
Ja, jag vet
inte.
Är den
svenska ungdomen alldeles för jävla bortskämd?
Ja.
Det curlas nog en hel del, tror jag.
Så det är ni föräldrars fel då att det inte finns mer förare?
Ja.
En kombination av mycket andra grejer, tror jag faktiskt.
Ja.
jag har själv två söner, så att, nej, jag vill inte ta på mig det att inte de kör.
Nej, det är samma.
Ja,
nej, men det är liksom... ja, det är mer, jag har en stor grabb med som är 20 nu, och han provar väl lite när vi kom upp, men det fanns väl aldrig riktigt intresset, och jag kanske inte pushade för det jättemycket heller på den tiden eller så. Men det är nog, jag tror att det är en kombination som du säger, Rickard, är att samhället har också blivit lite annorlunda. Om man tittar på vad ungdomarna gör på fritiden idag. När vi var mindre och vi var många, och kanske då ännu längre tillbaka när din pappa var ung. Ja. Så höll man på och lekte, och man mekade och man fixade sina cyklar, och sen blev det moped, och sen blev det gamla bilar och vad det nu var som man skruvade lite själv med. De flesta gjorde ju nästan det lite när jag växte upp, så var det ju inte. Så behövde man vara lite nästan teknisk kunnig för att köra bil eller moppe eller vad det kan vara. Idag så behöver man inte vara det, och där har väl teknikintresset försvunnit lite när det gäller att jobba med händerna. Och det kan man ju titta inom yrken och det med. Det är ju mindre handpåläggning på många saker idag än vad det var för bara 20-25 år sedan. Så att det intresset finns inte naturligt att hålla på med mekandet, och det är ju en stor del av speedway-sporten.
Så vi ska egentligen utbilda dem till egentligen ska de inte åka speedway, de ska lära sig att skruva med sin egen cykel också, att de ska skapa det intresset.
Det är nog inte fel, för det är nog så viktigt, för det är många som jag har sett som inte kan skruva så pass bra som de borde kunna för att vara speedwayförare, om man säger så.
Så det,
och inte vet inställningarna, vad som händer när de skruvar och gör vissa inställningar.
Nej, och jag tror Peter Ljung har nämnt det någon gång när ni har pratat, och jag tycker väl samma sak. Det är att flera förarna idag, de gör det knappt själva. Nu ser vi inte generalisera, det finns absolut flera förare som sliter arslet av sig. Men många har liksom, ja, det är pappa som fixar det här, och fixar inte pappa det så måste jag leja in någon annan. Jag kan inte tänka mig att ligga. Jag låg själv i garaget varenda kväll. Jag var med sen jag var 12 år var jag med. Sen hade jag givetvis stöd av pappa, men jag var med i garaget jämt. Det var inte jag där så blev det inget gjort. Utan det var inte liksom någon idé att försöka säga att det gör du så sticker jag iväg med kompisarna. Det funkar inte riktigt så.
Går vi tillbaka cirkeln där, bortskämda. Det är det handlar om. De är för bortklimade helt enkelt. Och det kan vi konstatera.
Men det är nog samtidigt där, en kombination av dagens samhälle. Att det är nog lite åt det hållet det barkar på något vis.
Men jag ser ju, jag som jobbar med idrott i innebandyn, där ser ju det att de ska ungarna, inte ens deras egna jävla innebandyklubb i väska, åka ungjävlarna bära sig på en arena, utan det ska mamma och pappa göra. Bär det, mamma. Och det gör de istället, när du kan ta din klubba själv. Mm. Så att det, visst, så är samhället och det är jättetråkigt. Men alltså den här fantasisuffran som pappa säger, som jag tror att det var 400, kan vi kanske aldrig komma tillbaka till. Men om vi säger att vi har mellan 50 och 80, hur ska vi kunna få mellan 100-160 förare istället? Kan vi någonsin komma dit och hur ska vi göra? Det är jag jävligt nyfiken på.
För det måste jag tror att vi måste skapa oss, hur vet jag inte, men vi måste skapa oss några möjligheter i klubbarna att kanske ha mer utrustning så att man till och med kanske kan prova på så länge så att man får börja tävla på lånade cyklar av klubben eller liksom på något vis stötta dem. Man får hyra kanske. Det kanske går att hyra. Klubben kan hyra ut i en liten... Så att man inte behöver lägga ut pengarna förrän man är helt säker på att det här är något jag vill göra. Då tror jag inte det är samma problem att lägga ut pengarna. Sen är det inte alla som har förutsättningarna, men det finns många som har förutsättningarna och skulle kunna fixa det. Men jag tror att vi måste gå ett steg längre med prova på verksamheten på något sätt.
Ja. Är det så man jobbar lite i Polen?
Ja, så är det och har varit i flera år. Där har de ju till och med haft ett sånt system där de liksom tar ut dem, provar på från skolorna. Därefter sen så ser de någon talangfullt efter de här några gånger de har kört, så erbjuder de dem att komma till banan varje dag efter skolan, och där det börjar med att meka, sen tränar de, sen tvättar de och mekar på kvällen, och sen kommer de nästa dag och kör, så tränar och kör och mekar och tvättar och gör om det om igen. Har en klubbmekaniker anställd som hjälper de här. De har en klubbtränare heltidsanställd som är med dem när de tränar. När de väl tar steget upp och börjar köra serien då i klubben, så står klubben fortfarande för grejer. De köper in ett par motorer från någon av de här kända trimmarna så att killen har bra grejer. Får köra i princip gratis i början. Men däremot så kostar det inte honom heller någonting. Sen de står med grejer, står med mekaniker. Sen ser man, om du tittar, så ser man också där att det försvinner förare i Polen. Runt 21, 22 år, kanske till och med 20.
Och det är helt galet för de har då, det systemet de har då, att när du, som du säger, när de har fyllt 22 år, då måste de helt plötsligt ta en ordinarie plats. Och då ska de slåss med tre utländska förare också. Så att, jag förstår ju att det där har de ju sitt stora problem istället.
Absolut, så att det blir ett kliv där. Men samtidigt har de ju fått fram så många på vägen. Så det kanske inte gör så mycket om du tappar ett par vid det läget.
Nej, just det.
De har fortfarande en stor bredd eller så. Men även där så har det minskat, även att de har det systemet. Titta på deras liga, jag menar det extra ligan. Liga 1 då, som man säger. Men där har det liksom blivit blandat med lag med nu. De har ju inte haft någon riktig liga 2 nu sista året heller.
Men det handlar ju inte om ungdomsförarna där egentligen. Nej. Hur vi får fram, utan det handlar om att de är ju ännu sämre svenska klubbar på att sköta ekonomin. De har ju verkligen handlat fritt och gett fantasi till förare som absolut inte värdar de pengarna egentligen. Då.
Men Magnus, har de släppt snittet fritt?
Ja, men det har ju inte med det att göra.
Nej, det har det inte varit. Det har det inte varit.
Inte ungdomsförarna.
Nej, men med ekonomin,
de hade kört ekonomin i botten ut med snitt.
Kanske hade tagit längre tid i alla fall.
Nej, det tror jag inte. Vad fan, i Sverige lyckas du köra ekonomin i botten med snitt också, så säg ingenting. Nej, men skämt åsido, så är det kanske precis som du säger att... med att några förare försvinner på väg, det är ju bara att titta på det som återigen går tillbaka till innebandyn. Har de 30 ungar när de är 7 år gamla, så när de är 12-13 år gamla så har de minskat ner till 20, och går du 5 år till så är de nere i 10-12.
Så är det.
Och lyckas en ur varje årskull nå ett A-lag, så ska man alltid vara nöjd. Det är att alla ska kunna fortsätta, det är ju helt omöjligt, men det är ju att försöka kunna dubbla den siffran som man är, och jag tycker du hade kloka idéer. Sen ska man kunna ha en heltidsanställd mekaniker, heltidsanställd tränare och sånt, det finns det ju inte i Sverige överhuvudtaget.
Nej, på något vis så känns det som att det är lite andra kanske löneregler och sådana saker med som gör det möjligt för dem att göra det, men alltså i en fantastisk speedwayvärld så vore det ju helt otroligt om man kunde genomföra en del av de här sakerna och skapa ett större intresse bland ungdomarna med en bra stöttning på vägen upp. Det, ingen skulle vara gladare än jag om det gick att genomföra.
Det låter jättebra. Ja, det, vi genomför det med en gång tycker jag nu.
Ja. det är så vi jobbar i Dacke på den.
Ja, så jobbar vi. Vi hittar på regeln så genomför vi det.
Avsätta några 100 000 ur förarbudgeten i A-lagen och börja jobba med det istället.
Ärligt talat svar
ja. Ja, det tycker jag.
Samtidigt så ska man inte glömma att tittar man på förarna som kör i Sverige idag, jag har ju som sagt varit på båda sidorna vad det gäller både mekaniker och ledare och i klubben och alltihopa, så tjänar de inga fantasipengar, killarna i elitserien idag. Jag vet vilka omkostnader de har och jag vet ju exakt vad vi betalar för varje förare och de tjänar inga stora pengar, kanske de allra allra bästa, men de i mitten tjänar inte några stora pengar. De får slita för det här och de jobbar på vintern och det här. Så att även om det låter mycket att man betalar låt säga 2 500 kronor poängen eller 3 000 kronor poängen och 3 500 kronor poängen när det pratar summor, så räkna vad de ska betala med de pengarna också. Och tar de inga poäng i tävling så betalar, har de inget att betala med.
Nej, alltså jag skulle vilja ge dem ännu mer pengar så sett, va, men för att det är de offrar livet i vända hit om man säger så, va? Så att det har jag inga problem med. Jag tycker de är värda mer pengar så att det är inget konstigt. Och men lite som du säger så kanske man att klubbarna ska försöka ändå, och att man bestämmer att man har en budget på 2 miljoner, att man kanske väljer att ha budgeten som du säger på 1,9 och lägger 100 000 på och försöka få fram ungdomar till att bredda upp det, va? Det, eller rättare sagt behålla två och försöka lösa det så att man kan få en budget på 2,1 och hitta sponsorer till detta då. Det, fast det är inte lätt det heller att hitta sponsorer till ungdomsverksamhet, men någonting att försöka hitta någon möjlighet att lägga 100 000 per säsong på ungdomsverksamheten, det vore en fantastisk värld.
Ja, jag får ju erkänna, jag sitter ju lite på två stolar. Jag vill ju bygga så bra elitserielag som möjligt och samtidigt vill jag skapa en bra ungdomsverksamhet så att man blir ju lite
och där tycker jag då, och där tycker jag speedwaylagens stora problem att man nu ska jag inte säga att Dackarna som en många klubbar är så att man tittar inte längre än nästa dag.
Nej. Så är det ju lite. Och det är väl det sporten lider av också. Generellt så är det ju så. Jag tycker väl ändå att vi har tagit kliv i det här och kanske varit lite både uppåt och neråt sista åren på olika sätt. Men jag tycker ändå det ser till Dackarna och den känslan jag har i klubben, så är det mycket som är positivt, men vi har mycket att jobba på, så kan man säga.
Vi får, alltså jag blir så ledsen varje gång jag hör det här att Speedway håller på att gräva sin egen grav. Det är snart har vi inga förare kvar. Och jag är ju givetvis rädd att en dag är det sant. Och det är där vi måste försöka vända trenden.
Absolut, absolut.
Ja. Så är det. Lite klokare tycker jag vi blev i alla fall av det här.
Ja, det tycker jag.
Och då får du väl fortsätta nu, Rickard.
Jaha. Då kör vi. Ja, det är ju det här med svenskarna då med 2017 att vi ska åka med två svenskar och både vad du tycker om det och sen vet jag att en viss Peter Jung har gått ut och sagt att en förarstrejk kanske inte går fel heller, va? Lite dina tankar kring det?
Ja, jag tycker för det första tycker jag att det är ett väldigt dåligt beslut av, eller en överenskommelse av ISS att välja att gå ner till två svenskar. Sen får det vara vem som vill som har stått i spetsen för den önskan. Och det har egentligen ingen betydelse. Men att när man pratade, om vi går tillbaka ett år, så pratade man om att vi skulle gå upp till 4 svenskar 2017. Och så helt plötsligt säger man 2. Jag tror att det var många som visste mer än jag. Men för mig kom det som en käftsmäll när jag fick veta det här. För jag trodde inte att det var på gång. Jag hade inte hört, jag hade inte en förvarning om det här. Men jag tycker det är fel, absolut. Så att där vi kan hålla en bra kvalitet på elitserien med 3 svenskar i varje lag, det är jag helt säker på. Med det här gästkontraktssystemet och gästkontrakt och med allsvenskan och alltihopa, så finns det svenska så det räcker till alla och du kan låna in och du kan ta in vid långtidsskada och du behöver inte ha, som en del säger, 4-5 svenska för att köra med 3 svenska som håller elitserienivå. Du kan förändra, du kan bygga om ditt lag och hit och dit. Så att, jag tycker det är väldigt tråkigt att man väljer att gå en bekväm väg för att man tycker att det är jobbigt. Och det är typiskt Speedway att välja den bekväma vägen för klubbarna istället för att ta ett krafttag att förändra det.
Ja, precis så känner jag mig.
Det lättaste vägen.
Mm, men det är inte första gången vi tar det beslutet och går den lättaste vägen. Det kanske är det som det du var orolig för innan, Magnus. Det kanske är det vi måste sluta att ta den lättaste vägen. Och går man då till Peter Jung säger så tycker jag det är fantastiskt bra att han är en av dem som tar ton i det här. Sen kanske han kunde använda sina ord lite smidigare ibland. Men,
det är charmen med Peter Jung.
Att jag tycker så är väl charmen lite med Åsa-Nisse som jag brukar kalla honom. Så att, men det är bra att en sån tar ställning tycker jag i det här mot de andra killarna. För Peter vet ju själv om sig att han har väl en ganska så trygg plats hos oss om han sköter sina kort på rätt sätt. Så att, det tycker jag är bra. Sen förarstrejk eller inte, men jag tycker däremot att de ska se till att skaffa sig en bra ett förarförbund. Jag vill inte kalla det fack, men en bra stomme och att förhandla. Och det kan vara andra saker de ska lägga sig i och förhandla. Inte bara det här, va? Utan de kanske ska in och ha en röst i, om vi säger i ESS, i serieföreningen, mot Svemo, i den här regelgruppen vi har som jag själv har suttit med i ett tag eller så. I den kanske de ska finnas. Men jag tror inte det har funnits förare som har velat ta tag i det. Utan det är en grej. Det är lätt att skrika när det blir fel. Men tala om hur vi gör det bättre då. Hjälp till att tala om hur vi gör det bättre. Så vi skapar en framtid tillsammans. Som är både förarnas och klubbarnas framtid. Det tycker jag att. Därför hoppas jag att förarna. Att det här var en veckaklocka för förarna. Att de verkligen kommer till det nu. Att inte bara stå och skrika och gnälla. Utan ta tag i det. Gör något. Jag tycker det skulle vara kanonbra. Så bygger vi en svensk speedway tillsammans istället.
Ja. Det låter skitbra tycker jag.
Ja, det är helt rätt. För det är ju lite så står det att klubbarna står där. ESS där. Och Svemo där. Förarna där. Och alla står och skriker. Och den som skriker högst. Och istället för att nu gör vi det här tillsammans.
Ja, jag hoppas att det kan bli det utkomsten av det här. För att jag tror att det känns positivare än någonsin känner jag. Att de kanske, de förarna står enade och vill göra något tillsammans. Och skapa ett förbund med en talare i då eller så. Som för deras talan. Och det är i de här grupperna på olika sätt. Det tror jag vore jättebra. Mm.
Det var inte lösa skott nu då? Utan du tror att det kan bli så?
Ja, om det blir strejk eller inte.
Nej, det är strejk utan att förarna kan gå samman och starta och bilda och vara med och ha en åsikt och få ha en åsikt och liksom vara med och tycka, inte bara tycka till utan vara med och bestämma.
Ja, men så mycket åsikter som de har i sociala medier och alltihopa så måste de väl kunna stå enade och framföra en talan. Och jag tror att förbundet skulle välkomna det jättemycket och jag tror även i de andra grupperna skulle vara jättevälkommet med konkreta förslag. Inte bara gnäll att det är dåligt. För det kan vi ju allihop konstatera att just nu är inte Speedway Sverige bra. Det ser vi väl allihopa. Mm. Utan komma med tankar och idéer och vara bidragande. För att de tycker sig själva ha bra åsikter. Så att ta tag i det framför dem.
Jo men det. Alltså nu har jag varit med och. Följt lite. Alltså många killar, de behöver inte vara proffs utan många har jävligt goda åsikter. Även när de bara är 18-19 år och kör i Elite B så har de jävligt många jävligt sunda åsikter. Och inte bara gnäller.
Absolut.
Väldigt många av dem, inte alla kan. De flesta tycker jag är jävligt sunda och goda med goda idéer och sånt. Och det där kanske, att ni inte gör någonting åt det tänkte jag liksom att den inte bildar. Det känns som att det är väldigt mycket lösningsskott, väldigt många som pratar väldigt mycket men inte, det blir ingen handling av det och det är någon som behöver ta tag i det
och skapa. Absolut.
Och det handlar inte egentligen om, som du säger, om ett fackförbund utan det handlar om att här ska vi vara med och bestämma, inte bestämma heller utan här ska vi vara med och driva det framåt.
Ja, det vore jättekul, jag välkomnar, hoppas det är förare som vill ta tag i det. Jag Jag skulle tycka att det vore kanonbra för svensk speedway. Vi är svensk speedway, klubbarna och förarna, och därför så ska vi givetvis vilja göra något bra av det tillsammans. Ja,
det är ju så, man måste jobba tillsammans, för utan det ena så funkar ju ingenting. Utan förare så funkar det inte, utan föreningar så funkar det inte. Så, alltså, jobba tillsammans, jobba ihop.
Ja, absolut.
Ja, det låter ju jäkligt bra. Är Rickard nöjd, eller vill du utvärdera mer?
Ja, nej, men jag är väl nöjd med det. Jag tycker det låter bra. Om det kan bli något av det så är jag riktigt nöjd.
Ja, men det är dit vi vill komma. Det är därför jag lite uppmanar till det. Jag tycker att det vore viktigt för svensk bilar.
Ja, det hoppas jag. Jag tror att det är svensk bilar. Och då är inte för att de ska hålla på och gnälla, utan för att de ska föra det framåt.
Absolut.
Ja. Jag har min sista punkt här, och det är ju någonting som är på tapeten lite nu och som känns som kanske är framtiden, och du och jag innan programmet började prata vi om det lite mycket. 250. Vad har vi att säga om detta? Bra eller dåligt?
Ja, bra skulle jag vilja säga till att börja med. Jag kanske har varit lite motsträvig tidigare, men tycker de sista två åren har blivit positiva. Jag tror att det är ett kliv i rätt riktning. Man kan börja köra 250 när man har runt 14 där, och då kan man köpa på sig grejer, och sen så kan man då bara byta ut motorn då tills man kliver över till 500, vilket då... Plus att jag tycker att 80 kubiken ska bli en lek. Det kanske är mitt viktigaste i det här. Jag tycker att 80 kubiken har blivit alldeles för allvarlig. Jag nämnde ju på min tid, men idag är den ju mycket, mycket allvarligare än vad det var då. Och skulle jag komma gå in med mitt barn helt okunnig i speedway, gå in i en knattedepå, och det jag möts av är ju två splittrans nya cyklar, en ny sprinterbuss och fyra hjälmar som kostar totalt 1 miljon där för att dra igång den här verksamheten. Och jag skulle ju vända och slå bak ut. Så jag tycker att 80 kubiken ska tillbaks, kanske mellan 10 och 13 år där så ska man leka 80 kubik. Man får köra med en cykel, och det ska vara en lek och läropeng. Sen kan det få bli lite allvarligare när man kliver på 250 och börjar tävlingsmomentet. Som på samma sätt som 500. Där kliver man in i lite mer tävlingsmoment. Kanske kör tävlingar innan med, fast inte på samma sätt. Och inte med kanske den serien och den hysterin som är om ett SM-guld och vad det är att vara. Och det är landskamp och det ska tävlas mot Danmark och det. Det ska bort, tycker jag, på 80 kubik. Det kanske man kan kliva in sen på 250 och skapa det. Så att, jag tror att det är rätt steg att gå. Det är ju lite så den vägen som jag pratade om lite innan, där Polen och de har hållit på kanske och kört både på 500 och strypta 500 och 250 och vad det har varit. De har ju inte haft någon större 80-verksamhet, och de har ju ändå varit ledande i några år. Det är ju Sverige och Danmark som har hållit på och kämpat ordentligt med det här med 80 kubik. Och ja, just nu så har vi ju inte kanske räckt till det sista här.
Så egentligen så skulle vi... 80 ska inte få vara egentligen några tävlingar överhuvudtaget, om du får bestämma. Utan det ska...
Tävling det... kanske det ska få vara, men det är frågan.
Men folk kan ju inte sköta liksom... det. Folk kan inte... Det görs, återigen så ser jag i andra idrott också det här med, när det är ungdoms, att det ska toppas på ungdomsnivå. Det ska de bästa förarna ska åka där och så här, ha roligt för fan. När du är 10-13 år. Det får inte vara så... När du är 15-16 år att men du är så utbränd för du har hållit på med här 10 år och föräldrarna jagat dig från 5-15 år att du ska tävla varenda gång du, och inte ha roligt, utan det ska...
Jag menar, det satsas ganska mycket pengar på 80 kubik fram till du är 16 år idag, om man pratar som jag nämnde innan. Därför har man ju bränt lite för mycket krut när man kommer till att ska köpa den här 500-cykeln kanske med någon extra motor och det. Då har resurserna liksom inte räcker, och fortfarande är det ett par år kvar till, eller ett par år, kanske några år kvar till grabben eller tjejen börjar tjäna sina egna pengar också och kan hjälpa till. Så att man bränner för mycket krut, tycker jag, på 80-sidan. Man bränner och satsar för mycket pengar på det utifrån vad det borde vara, för att det är ändå en förebyggande sak till det som komma skall, och då kanske man ska ta klivet lite tidigare till 250 istället. Men ja, jag tror på 250, men vi måste bestämma oss för det någon gång.
Ja, vad var jag, Svemo hade gått ut här med om att de skulle, vad skulle ni få, en motor eller skulle ni få en hel cykel varje klubb eller?
Ja, en motor va, ja, så att klubb, varje klubb skulle få investera i ett chassi, och det är ju fantastiskt bra jobbat. Jag såg det utskicket från Tony där, att han har sökt pengar och hit och dit och jobbat med det här. Jag måste ju ge en stor eloge till Tony som brinner för det här speedwayen och inte bara det här med 250 men totalt sett, och får ganska så mycket skit. Han får skit för de här besluten och överenskommelser som kommer. Det är Svemo som får skit och det Svemo är inte ens en gång inblandad i de här sakerna. Det är oförtjänt kritik till Tony som jag tycker gör ett fantastiskt jobb och har gjort i flera år. Jag har jobbat ganska nära honom i olika grupper med. Och jag tycker att han, om jag säger han, för att det är han som är våran Svemo eller vad man ska säga, då, tillsammans med Pernilla, gör ett fantastiskt jobb för speedway. Men det räcker inte till alltid eller så. Men de har en sund tanke.
Ja, är det, men skulle ni få en motor, vad sa du, var det varje elitcykelklubb, skulle de kunna få en ytterligare en motor sen eller så, vad var det?
Jag har inte riktigt koll på det, jag vill inte prata i det för mycket, men jag tror att ISS har haft något på gång innan det här, men jag vet inte vad det utmynnade i redigt, utan
men
så
där
jag
är inte
riktigt säker på det.
Ändå ett steg i rätt riktning med att förutsätta att om jag som 13-åring här nu vill börja åka 250, så är det bara att åka till Målilla och få prova på.
Ja, jo, men så är ju tanken, och det är ju det som är bra, och det är dit vi kommer då, att kan vi då locka in ungdomar i och köra i det här då, vi kan hjälpa till med cykel eller motor eller vad det må vara en stund i tävlingssammanhang, så vore det ju fantastiskt bra.
Och, men jag tänker så på 250 också. Är det lättare sätt att ta klivet upp på 500 sen också?
Ja, det är det ju.
Alltså, det känns ju ett enormt kliv att ta från 80 till 500. Det är ju enormt.
Ja, men 250-motorn går ju. Gången är ju som en 500-motor. Det är ju i princip så att säga, likvärdig motorkonstruktion och alltihopa. Så att det är en jättestor skillnad att ta det klivet, tror jag. Men vi måste ju vilja det. Eller de som kör säger, men vi måste ju vilja det i verksamheterna. I vår ungdomsverksamhet måste vi vilja göra det och så vidare.
Jag vet, vi pratade om för länge sedan, Magnus, att jag i alla fall diskuterade om knatten och hur det funkade och vad man bör göra för att få fram svenska bättre när de blir seniorer, alltså när de kommer upp på stor cykel och även juniorer, men när de kör på 500 cykel. Men då nämnde jag det att mina barn, jag tror inte att jag kommer försöka få dem till att åka knappt, utan jag tycker att börja köra cross och sen ett 500 chassi tidigt, alltså med en 250 motor. Gärna alltså 12-14 år för att de ska ha en längre tid på sig att utvecklas på stor cykel. Sen att du inte har samma kraft och vridmoment på en 250. Men det är bara att du får, det som Micke säger, en helt annan gång. Alltså en fyrtakt kontra tvåtakt då i knatte. Det är ju helt två skilda sporter. Alltså det är inte samma sak för 5 öre.
Nej, och en likvärdig körstil och alltihopa till du ska kliva upp. Du kommer att troligtvis snabbare var bra på 500 om man tittar så. Det är ju ändå i den här sporten, tycker jag, ska jag väl säga nu, att slutmålet är att köra 500 och visa där och ta sig vidare där och hit och dit. Det är ju, och då är vi på rätt väg. Då kan vi ju skapa flera bra 500-förare i tidigare ålder, vilket innebär att det kommer skapa ett större intresse, för att du inte måste kanske hålla på med 500 i 10 år för att vara riktigt bra. För det kan vi ju titta idag, det är ju många, många förare som inte blir riktigt bra förrän efter 10 år, och hur många orkar ge det 10 år? Kanske vore det skönt om det kunde gå efter 2-3 år.
Många har råd.
Ja, det är med.
Det är det. Och då kommer vi in på en sak till. Det är den här cykeln som Fredrik Lindgren har haft, har jag förstått, att den har ju varit, då han inte behöver reparera den eller serva den efter varje tävling och sånt. Och att är det som är framtiden också, att kan bli billigare?
Det tror jag absolut, om det stämmer det som sägs om den, så, ja, så går det ju både, ja, mellan eller 70 och 100 hit som, utan att, och det är dags att serva och det behöver bara göra en enkel service, så är det bara att åka igen. Så att det måste ju vara absolut framtiden, även om inköpet skulle vara några tusenlappar högre, så är det ju ändå underhållet som har väl varit det stora problemet för att hålla sig till en elitserienivå, om man säger, framförallt när man många, ja, inte sista året kanske, men nu när det var den andra ljuddämpan, så var det väl 10-15 hit på elitseriemotorerna. Nu kanske det är uppe i alla fall en kanske 30 hit om det vill sig väl. Men det är klart att det skulle kunna ge möjligheter till många av de här förarna att satsa på en liknande nivå som de bästa.
Mm. Ja.
Då hoppas, ja, det känns ju verkligen som ett steg i rätt riktning. Absolut.
Mm.
Var inte det någon annan jäkel som vill tjäna pengar på de där cyklarna, så att det är uppe i samma dyra kostnad igen?
Ja. Nej, men det får man väl hoppas att, och det verkar ju som att den som bygger de här motorerna där, han Marcel, och han, ja, han kommer ju från Speedway och kanske har en större förståelse för det än,
ja, okay.
Så att, ja, men det får vi hoppas och tro att det är bra. Det måste, ja, vi hoppas på. Ja.
Och jag förstått, så vill han bygga mer. Det är inte bara att några få förare som ska få tillgång till en cykel, utan han vill väl massproducera det, och så att han verkar ha hjärta för sporten så sätt. Mm. Och inte bara tjäna massa pengar på det.
Ja, det får vi hoppas.
Ja, upplever så i alla fall att det kan bli så. Det vore ju positivt i så fall. Du, vi har ju haft en fantastisk säsong med inte en enda regnmatch, och då får ju inte jag diskutera någonting om det här med tak.
Nej, det har varit väldigt lite med det i år.
Ja, och det tycker jag är jättetråkigt. Jag vill fortfarande ha tak på arena. Tror du vi någonsin får en arena med tak? Ja, det får vi ju inte, men i Sverige, det har du väl hört att det är ju vilken klubb var det i Danmark? Nu har jag svalt det. Jo, det var ju Munkebo.
Mm.
Det står klart 2020.
Mm.
Men får vi någon klubb i Sverige som kommer att bygga en arena med tak på, tror du?
Ja, får vi det? Ja, jag hoppas det. Det vore ju riktigt häftigt att ha en arena med tak och kunna både göra andra evenemang och köra speedway i en sån arena. Så att, det får vi väl hoppas att linja till att vi får en speedway-intresserad mångmiljonär som kan stötta, ja, en klubb i det här.
Ja. Är det handlar om mångmiljoner beloppet då?
Ja, det gör det. Det kostar nog. Jag har hört några siffror som jag inte vet hur exakta de är, men att det finns, att det skulle kosta runt 50 miljoner att bygga tak över GHB Arena. Så att,
Det är inte slut med träbalkar då, menar du?
Ja, det är väl i trä det som det har tittats, ja, på i det här fallet. Ja, så ja. Att, ja, det är ett stort bygge.
Ja, vi får hoppas att vi får uppleva det i alla fall.
Det hoppas vi absolut.
Här har vi, vad säger du, Rickard? Börjar du bli nöjd?
Ja, men vi har ju fått svar, väldigt bra svar tycker jag, på det vi har ställt frågor om. Så att, jag känner mig helt nöjd.
På, ja, det enda vi inte får svar på är väl de sista gubbarna in i dackarna. Men det får vi väl hia oss med. Ja. Inte första december än.
Nej, det är ju ett tag kvar. Va? Vi är bara på 20 oktober än, så att som sagt, tittar man dessutom på lite GP-förarintresse som vi självklart har, det begriper väl alla, så gör de ingenting nu killarna först. De får köra det här av i det här i Australien och så har de lite semester, så att det kan gå en liten stund till innan det kommer ske några större grejer i många klubbar, tror jag.
Mm. Vad är det här grejen med att det ska vara klart första december för att avsluta alltihopa? Vad är det? Är det för att, vad har man för vinning med det, att det ska vara klart?
Är det för att man... Jag vet inte. Det först var det ju ännu kortare datum och sen sköt man på det för att hysterin skulle minska och att det skulle då vara lite ekonomisk vinning för klubbarna, att det inte skulle vara så hysteriskt då. Men, ja, jag vet inte. Det är klart att det ska vara en färdig trupp någon gång. det känns på något vis ändå skönt att man har ett datum man ska göra klart det vid när man jobbar med det, som jag själv då i det här fallet. Så att det är skönt att ha ett slutdatum, då ska vi vara klara. Och sen kan man ladda om batterierna december, januari, innan man har igång det hårda arbetet, kanske i februari igen. Jag tror vi behöver det allihopa som håller på med det.
Ja, okej. Jag måste säga att den här silly season har varit nog bland det tråkigaste jag upplevt på många år.
Jo, jag vet ju att du tycker det.
Ja, det har fan inte hänt någonting.
Nej, men det är mycket plats kvar att fylla.
Ja, och indianerna har ett helt lag. Så att, men det...
Ja, och många har ju både 3 och 4 platser kvar. Vi har ju det och det, så att det kommer nog att hända saker och ting framöver. Men man får väl se åt vilka håll. Det barkar, så att säga.
Ja, ja. Det ska nog, vi ska nog få en elit i 2017 också. Och
det sen tror jag.
Och så hoppas vi att allsvenskan så småningom kan bli mer än 4 lag.
Ja, det vore ju jätteskönt. Men det, till 2017 känns det som det inte är möjligt.
Nej, då blir
det 4. Ja,
ja. Det får de ju köra med givetvis. Och få gilla läget och hoppas på att det kan bli bättre framöver. Men så är det.
Vi får konstatera att vi får jobba med de svenska juniorerna och med allsvenska klubbar. Att vi behöver få ihop de få bitarna, så kan det nog bli riktigt bra.
Det får vi hoppas på. Och att svensk att inte de här gnällspikar om att svensk spelare dör, att de får rätt, utan att vi kan ha en blomstrande framtid.
Men man kan ju tillägga i den debatten lite med att svensk spelare dör. Men vilka är det som säger det? Jo, det är alla... Vi säger nu, som är Speedway-intresserade, vi är allihopa som pratar om Speedway. Det är vi som känner den här oron, och det är vi flera som uttrycker den då på det sättet. Det gör inte jag, men gå in och gör något. Gå in och stötta, gå in och hjälp till i klubbarna. Ja, sitt inte bara och tala om vad som är dåligt. Jag menar, som vi tre som sitter här, vi är involverade i Dackarna, alla tre på olika sätt. Det finns många, många till som skriver i... både på sociala medier och det som skulle kunna dra ett litet strå till stacken. Ju fler vi blir, desto lättare blir det att göra det. Jag jobbar ju själv både i Speedway och bandy och just nu. Och det är ju vi som måste hjälpas åt. Återigen, förare, föreningsfolk, supportrar, alla liksom vi som vill ha Speedway måste hjälpas åt att göra det här. Och vi kan inte bara sitta på våran kammare och gnälla att det är dåligt, utan hjälps åt.
Det tycker jag var ett förbaskat bra slutord.
Ja, precis vad jag skulle säga. Det var en riktigt bra avslut. Ja. Ut och hjälp till. Sitt inte och gnäll.
Nej.
Ja.
Då tackar vi. Vårt jubileumsavsnitt, nummer 50.
Ja, precis. Ja.
Vi tackar så mycket, Mikael, för detta.
Ja, det var kul. Du kunde vara med och ställa upp.
Ja, får hoppas att du får de namn du vill ha till slutet, så att det blir ett bra 2017.
Absolut. Tackar för mig, och det måste ju tillägga och tacka våra fantastiska Dacke-supportrar som åker land och riker runt med. Jag missade det förut, men det måste vi skicka med. Det har vi ingen annan klubb som har sådana supportrar som vi har.
Nej. Alltså jag åker upp till Hallstavik en tisdagkväll och stötta sitt lag. Nu inte när det var SM-final, utan när det var andra tävlingar, att de åker till alla resor, det är helt fantastiskt.
Ja, det är fantastiskt, måste jag säga. Ja. Hur kul som helst.
Ja, stor låg till dem som i ur och skur stöttar sitt aktelag.
Mm.
Ja, där ligger nästan du i lär, Rickard.
Ja då, det gör jag. Men jag ångrar inte att jag åkte till Kumla faktiskt i slutspelet. Ja. Det var...
Alltså, jag trodde, nu jag var ju med uppe i Hallstavik, för jag trodde aldrig man skulle komma hem. Alltså så är det ju, det tar ju en evig tid, och det offrar dem, och då har jag turen att inte behöva gå upp och jobba dagen efter, vilket många av supportarna gör. Så att det är stor eloge till alla dessa som stöttar sitt lag i ur och skur.
Absolut.
Ja, jättebra, tack så mycket.
Tack.
Ja.
Vi hörs.
Det gör vi. Ha det bra, grabbar.
Hej då.
Hej, hej, hej.